Ett jättetack för den sången. Det känns underbart att få stiga upp efter det. Att inte behöva se bara vår begränsade värld utanför vårt eget fönster, utan öppna upp. Och när vi får den kallelsen, den relationen, säger ja till detta, att det finns en värld utanför där även jag, även du, även vi har en uppgift. Hur detta kan förvandla och berika vårt liv. Tack, Beatrice. Jag heter Christer Delander, som sagt här, och jag är samordnare i Ekumeniakyrkan för arbetet i Afrika på 60%, och för 40% så jobbar jag för samordningen och arbetet för mänskliga rättigheter. Båda de perspektiven kommer komma med idag, men framförallt det som vi gör i Ekumeniakyrkan när det gäller just mänskliga rättigheter och de samarbeten vi har när det gäller det. Ni är i en församling som heter Slottsalskyrkan, och i församlingen finns medlemmar, och det är du som sitter här en del, och en del som inte ännu är medlemmar men tillhör gemenskapen, och andra som är nyfikna som har kommit hit. Men den här församlingen tillhör en Ekumeniakyrka. Så min längtan, min bön idag är att se att, precis som du sjöng, att det finns en uppdrag, en uppgift för oss, för mig, som enskild medlem, människa. Men också för församlingen som gemenskap. För vi hör ihop. Men också för den kyrka som vi tillhör. I vårt fall är det Ekumeniakyrkan, som i sin tur tillhör den stora världsvida kyrkan som finns över hela världen på olika sätt. Och du som finns här hör ju också ihop med det som händer i Slottsalskyrkan i stort. Och det som händer i Ekumeniakyrkan och världsvida kyrkan i stort. Så min längtan är att se att ja, jag hör till ett sammanhang som gör skillnad. Ekumeniakyrkans vision vet jag inte om ni kan. Men det är ju en kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. En kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och jag hoppas och jag ber att du och jag tillsammans idag ska se att vi finns med i ett sammanhang där vi får möta Jesus Kristus och få uppleva en personlig relation som berikar vårt liv, som ger mening med vårt liv. Och att det mötet faktiskt får förvandla dig och mig, men också genom dig och mig hela världen. För världen består väldigt mycket av relationer och möten. Och om du är förvandlad, så förvandlar du din omgivning, som i sin tur förvandlar resten av omgivningen. Och det du gör kommer påverka människor överallt i Sverige, Europa och resten av världen. Vare sig du vill det eller inte. Av det som är negativt och det som är positivt. Så jag önskar att vi ska se att det här mötet med Jesus Kristus får förvandla oss. Och att du ser att du har en betydelse för världen som helhet. Vi ska läsa nu den här texten från Apostlagärningarna, som ju har utgjort utgångspunkt från det temaåret som Ekumeniakyrkan lanserar fullt ut i samband med kyrkokonferensen fram till kyrkokonferensen nästa år. Och jag läser från vers 4. Jag tror det kommer upp här, va? Aposteln 1, 4-8. Och under måltid tillsammans med lärjungarna sa Jesus till dem att inte lämna Jerusalem, utan vänta på det som Fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det som hade samlats frågade honom: Herre, är det tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det här var ju slutet av Jesu jordeliv. För efter det här inträffade det som vi firar och tänker på Kristi himmelfärdsdagen. Den tid som vi har kyrkokonferens i Ekumeniakyrkan. Detta året i Jönköping. Nämligen att Jesus lyftes upp till himlen. Men med ett löfte från änglarna som var där bredvid dem och sa: men Jesus en gång ska komma tillbaka. Och det väntar vi fortfarande på. Vi lever den tiden mellan att Jesus lämnade jordelivet och en gång ska komma tillbaks. Där är vi nu med ett uppdrag som vi behöver kraft från den helige ande för att vittna om Jesus här i Helsingborg, Skåne, Sverige och till jordens yttersta gräns. Det är tre egentligen huvudpunkter jag tänkte upp. Man ska ha tre huvudpunkter, säger de, men jag brukar alltid haft mer. Men för det här var ju en inledande punkt då. Det ena är att det finns ju flera missionsbefallningar eller missionsutmaningar. I Sverige är det inte så jättepoppis att använda ordet befallning. Vi vill inte bli befallda. Utan vi vill liksom själva välja. Så ofta har jag valt att använda missionsutmaningar. Det finns fyra stycken viktiga missionsutmaningar i Bibeln. Vi ska titta på dem. Så vi tittar på det som punkt ett. Det andra, att det finns tre stycken olika perspektiv på mission. Så vi ska titta på. Och så sista, det finns en kraftkälla. Och min bön med längtan är att du ska öppna ditt hjärta för denna kraftkälla innan du går härifrån idag. Det ska få fylla ditt liv, ditt hjärta och din framtid. Fyra missionsutmaningar, tre missionsperspektiv och en kraftkälla. Så vilka är då missionsutmaningarna? Om vi tittar rent kronologiskt där Jesus gav de här utmaningarna, så kan vi se i Johannes evangeliets 20 kapitel där lärjungarna sitter rädda på grund av att Jesus har korsfäst och de tror att judarna nu ska komma, romarna ska komma och arrestera dem också, så de är livrädda. Och där möter Jesus dem efter uppståndelsen. Och de inser till slut fattar de att han faktiskt har lovat och nu fullbordat att han är uppstånden. Och då säger Jesus så här: frid åt er alla, som fadern har sänt mig, sänd jag er. Så det är den första utmaningen. Då måste vi veta, men hur hade då fadern sänt Jesus? Och det kan vi se därför att en av de första predikningarna som Jesus hade är nedskriven i Lukas evangeliets 4 kapitel när han predikar i Nasarets synagoga. Och då läser han en text från Gamla testamentet om profetia och säger: nu är det fullbordat. Och det är från Lukas 4, vers 18 och 19. Och där står det så här: Herrens ande är över mig. Han har smort mig att förkunna ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse till de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Detta har uppfyllts inför era ögon som ser och hör mig idag, säger Jesus. Det var hans uppdrag. Varför han kom? Att förmedla ett glädjebudskap till fattiga. Att förkunna befrielse för människor som är fångna. Mentalt, psykiskt men också fysiskt. Det finns massor av människor som är fångna, ofta av orättfärdiga skäl. Till exempel i Turkiet, som är vårt turistland. Det finns inget annat land i världen där det finns så många journalister som sitter fångna och arresterade som i Turkiet. Eller på många andra håll, Pakistan, på grund av sin tro har man blivit arresterad. För kunna befrias och fångna. Syn för blinda, människor som inte ser fysiskt, sjuka, kan få uppleva helande. Och ge befrielse till de som är förtryckta. Och det kommer jag anknyta till här. Jag jobbar själv mycket med mänskliga rättigheter. Har rest en del i Centralasien. Azerbaijan nämnde du. Där flera pastorer har suttit i fängelse. Därför att de är pastorer och verkar ha gudstjänster, då kommer de, kan de bli arresterade. På olika sätt försöker arbeta för deras befrielse. Och sen till slut att förkunna ett nådens år från Herren. Och det är ju nåd dels som vi kan förkunna för oss var och en. Att vi får förlåtelse för det vi misslyckats med i våra liv. Men egentligen syftar den texten tillbaka på det som i Gamla testamentet kallas för jubelåret. Hur många har hört talas om jubelåret i Gamla testamentet? Några. Det var ett år, det står i Gamla testamentet, var 50:e år. Ska alla som har blivit slavar, som är skuldsatta, som har fått ge iväg mark, då ska det avskrivas. Skuldavskrivningsåret var 50:e år. Så det var egentligen handlar om att förkunna ett nådens år. Det är socioekonomisk rättvisa, om man ska använda modern term, som finns också i det uppdrag som Jesus kom med. Så det uppdraget, med glädje i utrymme fattiga, att befria fångna och blinda, befrielse förtryckta och socioekonomisk rättvisa och nåd. Det har sen Jesus sagt att så som Fadern sänt mig, sänder jag er. Det uppdraget har kommit till dig och mig som lärjungar, som kristna. Som sådana som vill följa Jesus Kristus på olika sätt. Så det är första uppdraget, att förmedla Guds befrielseuppdrag på livets alla områden. Missionsutmaning nummer ett. Nummer två, det läser vi i Markus evangeliets 16 kapitel. Också i slutet av Jesu liv, där står så här. Där har vi det. Där säger Jesus till dem: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Evangelium, det goda nyheterna för hela skapelsen. Nu vidgar Jesus begreppet. Nu är det inte bara människor, utan nu pratar om hela skapelsen. Och om man läser Paulus brev till romarna kapitel 8, så står det att han skriver att hela skapelsen lever i vånda och längtar också efter befrielse. Att idag, och det är det som du anknöt till, att vi har ett ansvar för att förvalta den här jorden, den här skapelsen. Så i uppdraget, missionsuppdraget som Jesus ger oss, ingår också att förmedla goda nyheter till skapelsen som helhet. Så när Greta Thunberg gör en aktion för att vi måste kämpa för klimatet eller arbeta för miljö, mot miljöförstöring, är det inte någonting man gör vid sidan om uppdraget som kristen eller som kyrka eller individ. Utan det är integrerat i det uppdrag som Jesus har gett oss i missionen. Och det här har vi, jobbar vi med också som väldigt viktig del i Ekumeniakyrkan. Och det kommer jag också anknyta till under liksom presentationen innan kyrklunchen. Nämligen arbetet mot för en bättre miljö och klimat. Och det är då vi har lanserat det som kallas för klimatfasta i Ekumeniakyrkan. Att vi under fastetiden i år, som nationell kyrka och nationellt anställda, ska leva på ett annorlunda sätt och pröva ett nytt sätt att fungera, resa, äta och liknande. Och vi vill inspirera församlingarna att göra det, för att ta ett ansvar. Men det är inte något vid sidan om, utan är faktiskt en del i missionsuppdraget, nämligen evangelium till hela skapelsen, Markus 16:15. Den tredje missionsutmaningen var ju det som du läste i början från Matteus 28, slutet av kapitlet. Där han säger: gå ut i hela världen, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och i Helige Andes namn. Där är fokus på människor igen, och det handlar om att förmedla evangelium till alla folkgrupper. Det är etnos, står det, är grupp, det är begreppet för folkgrupp. Det finns drygt 16 000 folkgrupper i världen. Skulle man räkna med alla kaster som finns i Indien, skulle det bli många fler. Men om man räknar folkgruppen, där finns kultur och språk som förenar dem. Det återstår ändå fortfarande några tusen av dem som inte har egna självutbredande kristna församlingar som ska sprida budskapet om Jesus Kristus. Så uppdraget är inte slutfört. Till och med så lite tidigare i Matteus evangeliet sa Jesus så här, när han pratade om tidens slut. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så visionen som Jesus har är ju att alla folkgrupper ska få möjlighet att ta till sig evangeliet. Att bejaka honom själv och Gud och uppleva en befrielse. Så det finns kvar saker att göra. Och vi jobbar ju mycket i central, en hel del i Centralasien med stöd till arbete. Där det finns mycket, mycket få kristna. Där den här kristna församlingen är väldigt svag. Så det är en del i det som vi gör som Ekumeniakyrkan. Det var den tredje. Och den sista är ju den missionsutmaningen som är temat för kommande år nu. Nämligen, gå ut, vittna om mig till jordens yttersta gräns. Att vittna om Kristus till alla gränser som finns runt om i vår värld. Det var de fyra missionsuppmaningarna. Vilka är de missionsperspektiven? Dels tänker jag på att det finns ett geografiskt perspektiv. Gå ut till jordens yttersta gräns. Jag själv börjar bli gammal nu. Ska fylla 65 år. Får se hur livet blir framöver. Men när jag var ung, för det har varit, när jag bestämt 17 år. Då jag var tidigare ateist. Övertygad ateist, men fick kontakt med kristna. Och jag var med på en konferens som navigatörerna hade i Oslo 1972-1973. På nyårsläger och nyårskonferenser. Hur många har varit med på nyårskonferens någon gång? Ja, det är en del. Ofta på de här konferenserna, man avger ju löften oftast inför nyår. När det är en kristen konferens så kan man utmanas till att ta ett beslut. Precis som du sjöng om. Att faktiskt säga ja till att gå ut och bli som budbärare på olika sätt. Och det var det som finns. Ledaren för navigatörerna, Noel Nelson, hade ett brandtal till oss unga människor. Och sa, den som vill följa Jesus Kristus, vad det än kostar och vart hänt än bär iväg i världen, ställ er upp. Och för min del var det en väldigt, väldigt viktig stund. Därför att fram till dess hade jag varit med i kristna sammanhang under ett års tid på grund av att jag var kär i en kristen tjej. Hur många är eller har varit kära i en kristen tjej? Några enstaka. Hon var inte kär i mig. Det var en annat problem. Men jag insåg att om jag nu sitter här och så ser jag henne resa mig upp och så reser jag mig upp, så blir jag, följer jag om på nytt. Och det har ingen betydelse. Om det här beslutet verkligen ska vara seriöst för mig, så måste jag själv resa mig upp. Så jag satt ner och jag reste mig upp. Som en tecken, jag vill följa Jesus Kristus. Hon restes inte. Det är en annan sak. Och det blev starten på mitt kristna liv. Och redan då har jag löftet att vara beredd att gå varthän Herren än leder. Och det ledde till så småningom att jag, och jag efter några år träffade Barbro, min nuvarande fru. Och hon hade missionskallelse och jag höll på att få det. Och vi träffade varandra och vi blev missionärer för Svenska Baptistsamfundet. Och jobbade under 80-talet som missionär i Kongo, Kinshasa. Så det var oerhört viktigt stund för mig att bejaka att kunna gå någon annanstans. Så det finns ett geografiskt perspektiv. Och Ekumeniakyrkan jobbar ju väldigt mycket runt om i världen. I Afrika har vi fyra länder. Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville, Liberia och Mosambik. Vi jobbar i Latinamerika i två länder, Ecuador och Nicaragua. Tillsammans med våra systerkyrkor. I Eurasien, Europa, Centralasien har vi partnerskap med många på olika sätt. Det kan vara i Sverige när vi jobbar med samemission i norra Sverige, i Ryssland, med en pingstkyrka i Ryssland faktiskt, eller med en evangelisk församling i Spanien där vi har missionärer även Nordafrika som är en del utav Spanien där. Och så har vi mycket arbete också tillsammans i Azerbaijan och i kontakter och försöker stimulera arbete i Centralasien på olika sätt. Så har vi Mellanöstern. Det är en systerkyrka, evangeliska synoden i Libanon och Syrien. Vi är en av få kyrkoorganisationer i Sverige som har direkt kontakt till situationen i Libanon, Syrien, där vi på olika sätt är med och arbetar, och även Egypten. Sen har vi Asien, där vi jobbar mycket i Indien tillsammans med kyrkan där. Vi jobbar i Pakistan, mycket speciell situation, i Thailand, i Kina, i Japan. Så som kyrka är vi på väldigt många olika håll, och ni är en del i detta. För det ni ger ekonomiskt, de böner ni ber, har betydelse och effekt detta. Så ni finns med i det arbetet. Så geografiskt finns på många, många håll som kyrka idag. Så det är ett av perspektiven, det geografiska. Men det finns ju också ett annat perspektiv som man kallar etnografiska. Och det var ju det vi läste i Matteus 28 om att göra alla folk till lärjungar. Det vill säga att vi får tänka på att det finns olika enheter av människor, etniska grupper som behöver evangeliet. Och det säger Jesus att alla de grupperna ska få del av evangeliet innan han själv kommer tillbaka, som han har lovat. Så det perspektivet finns. Och det fanns ju mycket starkt ett tag på 90-talet och början 2000-talet här i Sverige. Det fanns något som heter Onåda folkkonferensen, som startades och drevs utav Smyrnakyrkan i Göteborg. Då var vi som baptistsamfund engagerade, och jag blev år 2000 missionssekreterare för den internationella missionen i baptistsamfundet. Och vi var engagerade i den konferensen. Vi ändrade namnet så det hette Alla folkkonferensen. Och det var i perspektivet just att alla folkgrupper ska ha rätten och möjligheten att få evangelium på sitt språk, på sitt sätt, på olika sätt. Och då var engagemanget i Azerbaijan till exempel väldigt stort, och utvecklades det som vi fortfarande har. Så det var andra perspektiv, men det finns också ett tematiskt perspektiv när det gäller mission. Och då har vi evangelisation, som är grunden i kyrkan. Engagemang i miljö och alltihop är riktigt och rätt, en del av uppdraget. Men vi får aldrig som kyrka tappa bort det som ingen annan gör, nämligen att sprida budskapet om Jesus Kristus och leda människor till en levande, befriande relation med Gud själv genom Jesus. Det får vi aldrig tappa. Det är viktigt. Det är tematiskt. Det andra, utvecklingsarbete. Hjälpa våra systerkyrkor och människorna i deras omgivning att uppleva en positiv utveckling. Det gör vi väldigt mycket i Kongo-länderna till exempel. Och i Indien. Ett stort intressant projekt i Kongo-Kinshasa just nu, där man jobbar med utveckling och demokratisk träning av befolkningen i ett land som verkligen har ett demokratiskt underskott på olika sätt. Sen finns det socialt arbete som också arbetar på olika håll. Och inte minst i Kongo Brazzaville, som jag har stort engagemang i. Det har varit krig i en område som heter Polregionen. Jag kommer berätta lite en kort om det nere efter kyrkogrunchen. Och där kan vi få vara med humanitärt hjälp och också fred- och konflikthantering i det området. Det är utveckling, men det finns andra också. Och det tänker jag på när migrationsintegrationsarbete som vi har i Sverige. Och som ni, många av er, är involverade i. Det är så många människor som kom hit till vårt land 2015. Vårt land har förvandlats. Före och efter 2015 skulle man kunna som start på en tidsålder nästan. På ett otroligt sätt har det påverkat oss. Och vi som kyrka är engagerade i det. Fyra stycken regionala samordnare har anställts för att hjälpa församlingarna att konkret arbeta med människor som kommer från andra länder. Hur de ska kunna integreras på ett bra sätt i vårt land på olika sammanhang. Och jag har varit nu varje söndag i januari i olika kyrkor för att prata om mission. Och i varje kyrka har jag sett människor som har människor boende hos sig från andra länder. Jag träffade en präst förra söndagen i Bålsta som hade afghanska pojkar boende hos sig. Och han sa, jag ville hjälpa dessa pojkar att kunna integreras och få möjlighet att komma in i vårt samhälle. Men, sa, men nu vet jag inte vem som hjälper vem. Jag har fått så mycket tillbaka, så för mycket perspektiv och hjälp från dessa pojkar. Och var jag än åker runt i Sverige och Europa nu, så är det samma entydiga vittnesbörd. Vi i kyrkan ska inte prata om flyktingkris, utan flyktingvälsignelse. Dessa människor är en gåva till oss. För att vi ska se livet på ett annat sätt, förstå världen på ett annat sätt Och jag har en själv personlig erfarenhet från en församling i Hälsingland, en nära släkting, som hade gett upp sitt kristna liv, var en ljum kristen, livet betydde inte så mycket, som engagerade sig i ett café, integrationscafé, och började hjälpa människor att lära sig svenska. Hon förvandlade, hon blev en helt ny människa. Hon fick livsglädjen tillbaka och såg positivt. Hon är strålande människa idag. Tack vare våra vänner som kommer från andra länder. Så för oss många gånger är det en flyktingvälsignelse. Och det borde våra myndigheter fatta. Och det gäller inte bara kyrkan. Det är flera små orter runt om i Sverige som var döende. Som idag har fungerande butiker, socialtjänst, som har en skola som nästan var på gång att lägga ner. Tack vare detta. Så det är ett tema som vi också arbetar med i kyrkan i Sverige. Och som vi också kan stötta internationellt på olika sätt. Hälsa för alla i Kongo är ett projekt som jag själv är väldigt mycket engagerad i. Som också tillhör det sociala. Där vi tillsammans med våra tre stycken samvetskyrkor arbetar för att hälsovården ska bli bättre i Kongoländerna. Där det är bedrövligt. Nu kommer den sista punkten här. Nämligen att det finns en kraftresurs. När Jesus sa till lärjungarna, så som fadern har sänt mig sänder jag er, så stannade han inte med det. Han förstod att de inte skulle klara det, utan han blåste på dem och sa, ta emot helig ande. På grekiska och hebreiska betyder ju vind och ande, det är samma ord. Så det var en symbolhandling. Han blåste på dem och sa, ta emot helig ande. När Jesus gav missionsutmaningen i sista kapitlet i Matteus evangeliet och sa, gå ut och gör alla folk lärjungar, så säger han, jag är med er alla dagar tills livets slut. Han förstod att vi klarar inte själva. Vi behöver extra kraftresurs. En kraftresurs, den helige ande, hans egen närvaro. Samma sätt, Apostlagärningarna 1:8, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och vittna om mig i Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Och min längtan, min förhoppning idag, dels är att ni ska se att ni finns med i ett stort gemensamt sammanhang där du och jag får vara med, som påverkar vår värld, som förändrar vår värld, förvandlar vår värld. Men också att du själv öppnar upp ditt hjärta för den här kraftresursen. Vad är din kallelse? Vilket uppdrag har du där du lever just nu? Vilken medmänniska ska du gå till för att hjälpa och stötta, dela evangelium, men också stötta och ge? Och när du gör det får du också ta emot. Det är inte bara att ge, men kunna ta emot. Men för att du ska orka detta så behöver du Guds heliga ande. Det kommer inte av sig själv. Och det gör det när du tar första steget. Jag minns när jag var lärare på Ekerö där jag bor. Med en vanlig sekulär kollega hade samtal. Och jag var helt trött och slut. Men så började vi samtala om viktiga frågor. Om Gud och andra saker. Och plötsligt kände jag hur kraft fylldes. Jag fick energi och kraft på ett sätt som inte förr. När jag tog ett steg och vi började samtala och dela om viktiga saker. Så det är när du tar stegen mot dina medmänniskor i det uppdrag Gud kallar dig för som du får kraften komma till dig. Den kommer liksom inte som ett paket som du bara kan ta ut när som helst, hur som helst. Vi är kallade till Jesus Kristus, gemenskap med honom, att få beröras av honom. Och den här beröringen kan komma på olika sätt. Jag hoppas att du kan få uppleva berörd. Jag själv blev väldigt berörd 2015 när många av de här flyktingarna kom. Och en berättelse som var väldigt stark för mig. Jag var på konferens i Bulgarien tillsammans med Göran Gunner, som är ju lärare på Teologiska högskolan. Hans fru Ulla-Marie Gunner är föreståndare i Immanuelskyrkan i Stockholm. Och hon ringde. Det här var 2015. Immanuelskyrkan har ju stort arbete bland romer och hemlösa, som de ger mat och stöttar på olika sätt. Och Ulla-Marie berättade att en av ledarna för romerna kom till henne med pengar som romen hade samlat in på gatan. Och så sa de, Ta de här pengarna och ge dem till flyktingarna. De som lever diskriminering och utsatthet mer än de flesta i världen. De pengarna de hade samlat in för sina familjer i Bulgarien, Rumänien. De samlade dem för att ge till flyktingarna när de kom till Stockholm. De blev berörda. Och beröringen fick dem att handla. Är du berörd? Är jag berörd? Kan den beröringen vara från Guds ande? Kan du ta ett steg för att gå ut och möta människor som du vet du behöver möta? Och då kommer Guds ande över dig. På ett sätt som aldrig förr. Och ditt liv kan förvandlas. Slottskyrkans liv kan förvandlas. Ekumeniakyrkans liv förvandlas. Och vi får se än mer vår värld förvandlas. Så Jesus blåste på dem och sa: ta emot helig ande. Vi ska nu ha en tyst minut där var en får fundera på: vilken utmaning, beröring ger Gud mig? Vad innebär det för mitt liv? Vill jag öppna upp mitt hjärta för en helig ande? Att leda mig på ett sätt jag aldrig anat. Våga det. Släppa taget för Guds andes ledning i ditt och mitt liv. Ta en minut i bön. Efter det så avslutar jag själv med bön. Så låt oss bedja. Helige Fader, vi vänder våra hjärtan och tankar till dig. Du ser de böner som har betts, de tankar som har tänkts, de beslut som fattats, den frustration som uttryckts i vars ens hjärtan. Jag tackar dig, Herre, för att du vill beröra våra liv med människoöden, med verkligheten. Och du har kallat oss, så som du sände Jesus Kristus, sände han oss. Herre, hjälp oss att säga ja. Jag är beredd att gå. Ja, jag vill ta det kallelsen på mitt liv. Gode Gud, led mig. Visa mig min väg. Och i Slottskyrkan vår väg. Och i Ekumeniakyrkan gemensamt vilka beslut och vägar vi ska gå. Jag ber att du ska välsigna var och en här i gudstjänsten och de som på olika sätt relaterar till Slottskyrkan. Låt det här än mer få bli en plats för befrielse, för evangelium, för godhet, för förvandling. Det ber jag om i din sons Jesu Kristi namn. Amen.